From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 181:a halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören står för musiken under detta möte. Med barn från Pleasant View och North Ogden, Utah. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. President Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet, leder den här sessionen.
Dear brothers and sisters, we welcome you to the
bröder och systrar, vi välkomnar er till den andra sessionen av 181:a halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett mig att leda mötet. Vi välkomnar alla som samlats här eller som deltar via tv, radio eller internet. Liksom alla andra som samlats i stavcentrar i olika delar av världen dit konferensen sänds via satellit. Musik under sessionen får vi av en primärkör med barn från Pleasant View och norra Ogden i Utah under ledning av syster Vanya E. Watkins med Linda Margaretts vid orgeln. Kören inleder med att sjunga Guds dagliga omsorg och Jag tackar dig, Fader. Inledningsbön får vi sedan av äldste Won Yong Ko i det 70-års kvorum. Efter inledningsbönen sjunger kören Familjer kan vara tillsammans för evigt.
Yeah. Our beloved Father in heaven.
Vår älskade Fader i himlen. Vi kommer till dig i ödmjukhet och tacksamhet för det många välsignelser vi har fått i våra liv. Vi är tacksamma för din son Jesus Kristus och hans försoningsoffer.
Vi är så grateful for the gospel restored in this distance.
Vi är också tacksamma för evangeliets återställelse i denna tidshushållning, så att vi kan få den kunskap och hopp för att kunna komma tillbaka till dig och leva tillsammans med dig om vi är rättfärdiga. Vi samlas tillsammans i denna vackra byggnad och på många platser i världen för att lyssna på dina tjänare som kommer tala till oss idag. Välsigna oss att öppna våra hjärtan och att kunna lyssna med våra öron och med våra hjärtan för att stärka våra vittnesbörd och vår tro så att vi kan bli bättre personer. Vi är speciellt tacksamma för vackra kören med dina barn. Välsigna dessa barn att de kan komma ihåg den här dagen som en stor skatt i deras liv. Vi ber också om din välsignelse till president Monson och hans ädla rådgivare och de 12 apostlarna, att de kan utföra sina uppdrag och bygga upp ditt rike i den här världen. Och alla andra som jobbar med detta så att vi kan njuta av evangeliet tillsammans.
In the name of thy son.
Vi ber om alla dessa saker i din sons Jesu Kristi namn. Amen.
President Henry B. Eyring will now present the general officer.
President Henry B. Eyring framlägger nu kyrkans generalämbetsmän och områdesskötto för röstning. Därefter får vi höra från äldsterna David A. Bednar och Neil L. Anderson i de 12 apostlarnas kvorum. Sedan följer äldste Ian S. Arden i de 70s kvorum. President Eyring.
It is proposed that we sustain.
Det är föreslaget att vi stödjer Thomas Spencer Monson som profet, siare och uppenbarare och president för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Henry Bennion Eyring som första rådgivare i första presidentskapet och Dieter Friedrich Uchtdorf som andra rådgivare i första presidentskapet. De som instämmer, var vänliga att visa det. De som är emot, om någon, kan visa det. Det är föreslaget att vi stödjer Boyd Kenneth Packer som president för de 12 apostlarnas kvorum och följande bröder som medlemmar av det kvorumet. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson och Neil L. Anderson. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot kan det visas. Det är föreslaget att vi stödjer rådgivarna i första presidentskapet och de 12 apostlarna som profeter, siare och uppenbarare. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot kan det visas på samma sätt. Äldste Claudio R.M. Costa har avlöst som medlem av presidentskapet för de 70. De som är oss vill uttrycka sin uppskattning kan visa det. Det är föreslaget att vi stödjer äldste Tad Callister som medlem i presidentskapet för de 70. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot, visa det på samma sätt. Det är föreslaget att vi avslöser äldsterna Gary Coleman, Richard Hinckley, Yoshihiko Kikuchi, Carl Pratt och Cecil Samuelsen som medlemmar i 70s första kvorum och utnämnde dem till generalautoriteter emeritus. Det är också föreslaget att vi avlöser äldsterna Wong Yong Ko, Lowell M. Snow och Paul K. Zubrowski som medlemmar i 70s andra kvorum. De som vill instämma i vårt tack till dessa bröder för deras utmärkta tjänande kan nu visa det. Äldsterna Ralph Hardy Jr., John M. Huntsman Sr., Alexander N. Manchos och J. Willard Merritt Jr. har avlöst som områdes 70. Det är föreslaget att vi visar dem vårt tack för deras utmärkta tjänande. Alla som instämmer kan visa det. Det är föreslaget att vi stödjer övriga generalautoriteter, områdes 70 och biorganisationernas generalpresident som de nu är insatta. Alla som instämmer kan visa det. Någon däremot kan visa det också. President Monson, så vitt jag har kunnat se, har röstningen i konferenscentret varit enhällig. Tack, bröder och systrar, för ert stöd, er tro, er hängivenhet. Vi får nu höra från äldste Bednar.
As we study, learn and live the gospel of Jesus Christ.
När vi studerar, lär och lever efter Jesu Kristi evangelium i ordningsföljden ofta lärorik. Tänk till exempel på vad vi lär oss om andliga prioriteter av den ordningsföljd i vilken de viktigaste händelserna ägde rum när frälsarens evangelium i dess fullhet återställdes i dessa sista dagar. I den heliga lunden såg Josef Smith och talade med den evige fadern och Jesus Kristus. Josef fick bland annat kunskap om gudomens sanna natur och om fortsatt uppenbarelse. Denna majestätiska syn inledde tidernas fullbordans utdelning och är en av de största händelserna i världshistorien. Omkring 3 år senare, som svar på innerlig bön kvällen den 21 september 1823, fylldes Josefs sovrum med ljus tills det var ljusare än mitt på dagen. En person visade sig vid hans säng och tilltalade honom med namn och sa att han var en budbärare sänd från Guds närhet och att hans namn var Moroni. Han undervisade Josef och gav honom instruktioner om Mormons bok. Och sedan citerade Moroni ur Malaki i Gamla testamentet, men med en liten avvikelse från hur det står i vår bibel. Se, jag ska uppenbara prästedömet för er genom profeten Elias hand, innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Och han ska implanta i barnens hjärtan de löften som gavs till fäderna, och barnens hjärtan ska vända sig till sina fäder. Om det inte vore så skulle hela jorden bli fullständigt ödelagd vid hans ankomst. Moronis instruktioner till den unge profeten hade 2 huvudteman. 1. Mormons bok och 2. Malakis förutsägelse om Elias roll i återställelsen av allt som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid. Så de händelser som inledde återställelsen uppenbarade en rätt förståelse av gudomen, framhöll betydelsen av Mormons bok och föregrep frälsningens och upphöjelsens verk för både levande och döda. Den här inspirerade ordningsföljden är lärorik när det gäller de andliga ting som gudomen. Mitt budskap handlar om Elias verksamhet och ande som förutsågs av Moroni i de första instruktioner han gav till Josef Smith. Jag ber innerligt om den heliga andens hjälp. Elia var en gammaltestamentlig profet och genom honom utfördes många under. Han tillslöt himlen så att det inte regnade på 3,5 år i det forntida Israel. Han mångdubblade en enkas mjöl och olja. Han uppväckte en pojke från de döda och han nedkallade eld från himlen vid det tillfälle då han utmanade Baals profeter. I slutet av sin jordiska verksamhet for han i stormvinden upp till himlen och förvandlades. Uppenbarelser i de sista dagarna lär oss att Elia innehade Melkisedekska prästerömmets beseglingsmakt och var den sista profeten som gjorde detta in till Jesu tid. Profeten Josef Smith förklarade, citat, Elias ande, makt och kallelse är att inneha makt att hålla nycklarna till Melkisedekska prästerömmets fullhet och att ta emot alla förrättningar som hör till Guds rike. Slutcitat. Den här heliga beselingsmyndigheten är nödvändig för att prästerömmets förrättningar ska vara giltiga och bindande både på jorden och himlen. Elia uppenbarade sig tillsammans med Mose på förklaringsberget och förlärnade Petrus, Jakob och Johannes den här myndigheten. Elia uppenbarade sig på nytt tillsammans med Mose och andra den 3 april 1836 i templet i Kirtland och förlärnade Joseph Smith och Oliver Cowdery samma nycklar. Skrifterna säger att profeten Elia stod framför Josef och Oliver och sade: Se, tiden är till fullo kommen om vilken Malakis mun talade. Han som vittnade att han skulle sändas innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. För att vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna, så att inte hela jorden slås med en förbannelse. Därför har denna tidsutdelningsnycklar överlämnats i era händer, och härigenom kan ni veta att Herrens stora och fruktansvärda dag är nära. Jag står vid dörren. Elias återställelse av beseglingsmyndigheten 1836 var nödvändig för att bereda världen för frälsarens andra ankomst och ledde till ett kraftigt ökat och världsomfattande intresse för släktforskning. Profeten Joseph Smith förkunnade, citat, "Det största ansvar som Gud har ålagt oss i denna värld är att söka våra döda. Ty det är nödvändigt att vi har beseglingsmakten så att vi kan besegla våra barn och våra döda för tidernas fullhetsutdelning. En tidsutdelning i vilken det löften som Jesus Kristus gav om människans frälsning innan världens grund blev lagd ska gå i uppfyllelse. Därför säger Gud, jag ska sända till er profeten Elia." Josef förklarade vidare, nycklarna ska överlämnas, Elias ande komma, evangeliet upprättas, Guds heliga församlas, Sion byggas upp och det heliga drar upp som frälsare på Sions berg. Men hur ska det bli frälsare på Sions berg? Genom att bygga sina tempel och få alla förrättningar till förmån för alla sina döda förfäder. Här i består den kedja som binder fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, vilket fullbordar Elias uppdrag. Elster Russell M. Nelson har sagt att Elias ande är en manifestation från den heliga anden som bär vittne om familjens gudomliga natur. Den heliga andens tydliga påverkan får människor att finna, dokumentera och vårda sig om sina förfäder och familjemedlemmar, både levande och döda. Elias ande påverkar människor i och utanför kyrkan. Men vi som är medlemmar av Kristi återställda kyrka har förbundsplikten att söka efter våra förfäder och göra evangeliets frälsande förrättningar tillgängliga för dem. Först tillsammans med oss kan de nå målet. Och inte heller kan vi fullkomliggöras utan våra döda. Av dessa skäl släktforskar vi, bygger tempel och utför ställföreträdande förrättningar. Av dessa skäl sändes Elia för att återställa beseglingsmakten som binder på jorden och i himlen. Vi är Herrens ombud i det frälsningens och upphöjelsens verk som ska förhindra att hela jorden slås med en förbannelse när han återvänder. Det är vår plikt och stora välsignelse. Jag ber nu unga kvinnor och män och barn i det uppväxande släktet att lyssna uppmärksamt när jag betonar vikten av Elias ande i vårt liv idag. Mitt budskap riktar sig till hela kyrkan, men särskilt till er. Många av er tror att släktforskning i första hand ska utföras av äldre människor. Men så vitt jag vet nämns ingen åldersgräns vare sig i skrifterna eller i riktlinjer från kyrkans ledare som begränsar det här viktiga tjänandet till vuxna i mogen ålder. Ni är Guds söner och döttrar, förbundets barn och rikets byggare. Ni behöver inte vänta tills ni uppnått en viss ålder för att fullgöra er plikt att hjälpa till i arbetet med att frälsa människosläktet. Herren har i vår tid gett oss enastående resurser som hjälper er att få kunskap om och älska det här arbetet som Elias ande inspirerar till. Family Search är till exempel en samling uppteckningar, resurser och tjänster som är lätt åtkomliga med hjälp av persondator och med olika handdatorer och som har utformats för att hjälpa människor att hitta och dokumentera sin släkt. De här resurserna finns också i det släktforskningscenter som finns i många av kyrkans byggnader runt om världen. Det är ingen tillfällighet att Family Search och andra redskap har kommit i en tid när unga människor är så hemma på en mängd olika slags informations- och kommunikationsteknologier. Era fingrar har tränat att smsa och twittra för att påskynda och främja Herrens verk. Och inte bara för att ni ska kunna kommunicera snabbt med era vänner. Den begåvning och det anlag som idag visar sig hos många unga människor är en förberedelse för att bidra till frälsningens verk. Jag inbjuder kyrkans unga att lära sig om och uppleva Elias ande. Jag uppmuntrar er att söka reda på era förfäder och förbereda er för att själva utföra ställföreträdande dop i Herrens hus för era döda förfäder. Och jag ber er att hjälpa andra finna sina släktingar. När ni hörsammar den här inbjudan i tro, så vänds era hjärtan till fäderna. Då implantas i era hjärtan de löften som gavs till Abraham, Isak och Jakob. Era patriarkaliska välsignelser med deras tillkännagivanden om härkomst förbinder er med dessa fäder och blir meningsfullare för er. Då växer er kärlek till era förfäder och er tacksamhet mot dem. Då blir både ett vittnesbörd om frälsaren och er omvändelse till honom någonting djupt och beständigt. Och jag lovar er att ni då skyddas mot den ondes tilltagande inflytande. När ni deltar i och älskar det här heliga arbetet, då skyddas ni i er ungdom och i hela ert liv. Föräldrar och ledare, hjälp era barn och ungdomar att lära sig om och uppleva Elias ande. Men snälla ni, gör nu inte något stort program av det här. Kom inte med för många detaljer eller för mycket undervisning. Inbjud unga människor att utforska, experimentera och att lära sig för egen del. Varje ung person kan göra det jag föreslår med hjälp av inlärningsaktiviteterna på lds.org/familyhistoryyouth. Aronska prästerömmets kvorum och unga kvinnors klasspresidentskap kan spela en viktig roll när det gäller att hjälpa alla ungdomar att bekanta sig med de här basresurserna. Unga människor behöver i större utsträckning bli aktiva elever som verkar och därigenom får ytterligare ljus och kunskap genom den heliga anden och inte bara vara passiva elever som i första hand ska påverkas. Föräldrar och ledare, ni kommer att förvånas över hur snabbt era barn och kyrkans ungdom blir skickliga i att använda det här redskapen. Ja, ni kommer själva att lära er värdefulla saker av dessa unga människor om hur man effektivt använder de här resurserna. Ungdomarna kan vara till stor hjälp för äldre personer som har svårt med tekniken eller som inte är förtrogna med Family Search. Ni kommer också att vara djupt tacksamma då unga människor lägger ner mer tid på att släktforska och på att tjäna i templet och mindre tid på att spela datorspel, surfa på nätet och vara inne på Facebook. Troy Jackson, Jaron Hope och Andrew Allen är bärare av Aronska prästerömmet. Som en inspirerad biskop kallade att tillsammans hålla en kurs i släktforskning i församlingen. De här unga männen är representativa för så många av er i sin iver att lära och önskan att tjäna. Troy sa, citat, jag brukade komma till kyrkan och bara sitta där. Men nu inser jag att jag måste gå hem och göra någonting. Vi kan alla släktforska. Slut citat. Jaron sa att allt eftersom han lärde sig mer om släktforskning så insåg han, citat, att de inte bara var namn utan verkliga personer. Jag såg mer och mer fram emot att ta med namnen till templet. Slut citat. Och Andrew sa, citat, jag har börjat släktforska med en kärlek och med krafter som jag inte visste att jag hade. När jag förberedde lektionen varje vecka så puffade den helige anden ofta på mig att jag skulle handla och pröva några av metoderna i lektionen. Tidigare var släktforskning skräckinjagande. Men med andens hjälp lyckades jag göra det jag skulle i mitt ämbete och kunde hjälpa många i vår församling. Slutcitat. Mina kära unga bröder och systrar, släktforskning är inte bara ett intressant program som kyrkan står för eller en intressant verksamhet. Det är en väsentlig del av frälsningens och upphöjelsens verk. Ni har förberetts för den här tiden, för att bygga upp Guds rike. Ni är här på jorden nu för att hjälpa till med det här storslagna verket. Jag vittnar om att Elia återvände till jorden och återställde den heliga beseglingsmyndigheten. Jag vittnar om att det som binds på jorden kan vara bundet i himlen. Och jag vet att ungdomarna i det uppväxande släktet har en nyckelroll i denna stora strävan. Det vittnar jag om. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
As we look into the eyes of a child, we see a fellow son or daughter.
Vi ser in i ett barns ögon, ser vi ett syskon, en son eller dotter till Gud som stod sida vid sida med oss i förutillvaron. Det är en stor förmån för en man och hustru som kan få barn att förse Guds andebarn med jordiska kroppar. Vi tror på familjer och vi tror på barn. När ett barn föds till en man och en hustru så uppfyller de en del av vår himmelske faders plan att föra barn till jorden. Herren sa, ty se, detta är mitt verk och min härlighet att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. Före odödlighet måste det finnas dödlighet. Familjen är instiftad av Gud. Familjer är centrala i vår himmelske faders plan här på jorden och genom evigheten. Efter att ha fört samman Adam och Eva i äktenskap står det i skrifterna, Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. I vår tid har profeter och apostlar tillkännagivit. Det första bud som Gud gav Adam och Eva gällde deras möjlighet att som man och hustru bli föräldrar. Vi förkunnar att Guds bud till sina barn att föröka sig och uppfylla jorden fortfarande gäller. Det här budet har inte blivit bortglömt eller åsidosatt i Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Vi uttrycker djup tacksamhet för den enorma tro som män och hustrur, särskilt våra hustrur, visar i och med sin villighet att få barn. När det är dags att skaffa barn och hur många barn man ska ha är personliga beslut som bara angår mannen, hustrun och Herren. Detta är heliga beslut. Beslut som borde fattas under uppriktig bön och genomföras med stor tro. För många år sedan återgav äldste James O. Mason i de 70s forum den här berättelsen för mig. Vårt sjätte barns födelse var en oförglömlig upplevelse. När jag blickade ner på denna vackra nya dotter på BB, precis efter att hon föds, hörde jag tydligt en röst som förkunnade, ännu en ska komma och det blir en pojke. Dumt nog skyndade jag tillbaka till min helt utmattade hustrus säng och berättade de goda nyheterna för henne. Det var ett mycket illavalt tillfälle. År efter år väntade Masons på att deras sjunde barn skulle anlända. 3, 4, 5, 6, 7 år gick. Till sist, efter 8 år, födde deras sjunde barn, en liten pojke. Här är de, 37 år senare. I april förra året sa president Thomas S. Monson, där kyrkans och samhällets normer förr till större delen överensstämde, finns det nu en klyfta mellan oss och den växer sig djupare dag för dag. Mänsklighetens frälsare sa om sig själv att han var i världen men inte av världen. Vi kan också vara i världen men inte av världen när vi förkastar falska idéer och falska läror och förblir trofasta mot det som Gud har befallt. Många röster i världen idag bortser från vikten av att få barn eller anser att man bör vänta med eller begränsa antalet barn i familjen. Mina döttrar berättade nyligen för mig om en blogg som skrivits av en kristen mor, inte i vår kyrka, med 5 barn. Hon skrev: när man växer upp i denna kultur är det mycket svårt att få ett bibliskt perspektiv på moderskap. Barn prioriteras mycket lägre än universitetsstudier. Lägre än att resa runt i världen, absolut. Lägre än att kunna gå ut och roa sig på kvällarna. Lägre än att trimma kroppen på gymmet. Lägre än vilket jobb som helst som man har eller hoppas få. Sen tillägger hon: moderskapet är ingen hobby. Det är en kallelse. Man samlar inte på barn för att man tycker att de är gulligare än frimärken. Det är inget man ägnar sig åt om man får tid. Det är vad Gud gav dig tid för. Att ha småbarn är inte lätt. Många dagar är bara svåra. En ung mor steg på bussen med 7 barn. Busschauffören frågade: är de dina allihop eller är det en utflykt? De är mina allihop, svarar hon, och det är ingen utflykt. När världen allt oftare frågar: är de dina allihop? Är jag tacksam för att man i kyrkan skapar en fristad för familjer där vi hedrar och hjälper mödrar med barn. Till rättfärdiga fäder vill jag säga: det finns inte ord nog att uttrycka den tacksamhet och kärlek de känner för sina hustras förmåga att föda och ta hand om barn. Elder Mason hade en annan upplevelse endast några veckor efter sitt bröllop som hjälpte honom prioritera sin familj. Han sa: Marie och jag hade kommit fram till att för att jag skulle klara av min läkarutbildning skulle hon behöva fortsätta jobba. Även om det inte var så vi ville ha det, skulle vi få vänta med barn till senare. När jag tittade i en av kyrkans tidningar hemma hos mina föräldrar såg en artikel av Elder Spencer W. Kimball, som då var medlem i de 12 Korum, som betonade de ansvar som rör äktenskapet. Enligt Elder Kimball var det ett heligt ansvar att föröka sig och uppfylla jorden. Mina föräldrars hem låg nära kyrkans administrationsbyggnad. Jag gick genast över till kontorsdelen och 30 minuter efter att ha läst hans artikel fann jag mig själv sittande på andra sidan av Elder Spencer W. Kimballs skrivbord. Det skulle inte gå lika lätt idag. Jag förklarade att jag ville bli läkare. Det fanns inget annat alternativ än att skjuta upp att skaffa barn. Elder Kimball lyssnade tålmodigt och svarade sedan med en mild stämma: broder Mason, skulle Herren vilja att du bryter ett av hans viktiga bud för att kunna bli läkare? Med Herrens hjälp kan du bilda familj och ändå bli läkare. Var är din tro? Elder Mason fortsatte: vårt första barn föddes mindre än ett år senare. Mary och jag arbetade hårt och Herren öppnade himlens fönster. Paret Mason välsignades med ytterligare 2 barn innan han tog sin läkarexamen 4 år senare. Över hela världen är det här en tid av ekonomisk instabilitet och osäkerhet. Under generalkonferensen i april sa president Thomas S. Monson: om du bekymrar dig för att kunna försörja hustru och barn ekonomiskt, kan jag försäkra dig att det inte är något skamligt med att ett par måste vända på slantarna. Oftast är det under dessa prövande tider som ni växer samman genom att ni lär er att uppoffra och fatta svåra beslut. Elder Kimballs genomträngande fråga: var är din tro? Får oss att vända oss till de heliga skrifterna. Det var inte Edens lustgård som Adam och Eva födde sitt första barn. När de lämnade lustgården började Adam och Eva bruka jorden. Adam kände sin hustru och hon födde honom söner och döttrar, och de började att föröka sig och uppfylla jorden. Det var inte i sitt hem i Jerusalem med guld, silver och dyrbarheter som Lehi och Saria i tro födde sina söner Jakob och Josef. Det var i ödemarken. Lehi sa om sin son Jakob: min förstfödde i min prövningsdagar i vildmarken. Lehi sa om Josef: du föddes i våra lidandens vildmark. Ja, i de dagar då vi upplevde vår största sorg födde din mor dig. I andra Moseboken var det en man och kvinna som gifte sig och handlade i tro då de fick en liten pojke. Inga välkomstskyltar på huvudentrén annonserade denna födelse. De gömde honom eftersom farao hade befallt att alla nyfödda israeliter av mankön skulle kastas i Nilen. Ni känner till resten av berättelsen. Bebyn lades kärleksfullt i en liten korg av papyrus, sattes ut i floden, övervakades av sin syster, hittades av faraos dotter och sköttes om av sin egen mor som blev hans amma. Pojken återlämnades till faraos dotter som tog sig an honom som sin son och kallade honom Mose. I den mest älskade berättelsen om en bebis födelse fanns ingen dekorerad och fint utformad vagga, bara en krubba för världens frälsare. Under den allra bästa av tider och den allra värsta har Guds sanna heliga som handlat i tro aldrig glömt, avfärdat eller försummat Guds befallning att föröka sig och uppfylla jorden. Vi går framåt i tro med vetskapen att beslutet om hur många barn vi ska ha och när det är dags att skaffa dem endast angår en man, hans hustru och Herren. Vi bör inte döma varandra i den här frågan. Barnafödande är ett känsligt ämne som kan vara väldigt smärtsamt för rättfärdiga kvinnor som inte har möjligheten att gifta sig och bilda familj. Ni ädla kvinnor, er himmelske fader känner era böner och era önskningar. Vi är så tacksamma för ert betydande inflytande, för att ni sträcker ut en kärleksfull hand till barn som behöver er tro och styrka. Barnafödande kan också vara ett smärtsamt ämne för rättfärdiga par som gifter sig och upptäcker att de inte kan få de barn som de så ivrigt förväntat sig. Eller för en man och en hustru som planerat att ha en stor familj, men istället välsignas med en mindre familj. Vi kan inte alltid förklara de svårigheter vi får under jordelivet. Ibland verkar livet väldigt orättvist, speciellt när vår största önskan är att göra exakt det som Herren har befallt. Som Herrens tjänare försäkrar jag er att detta löfte är säkert. Trofasta medlemmar vars omständigheter inte tillåter dem att ta emot det eviga äktenskapet och föräldraskapets välsignelser i detta liv kommer att motta alla utlovade välsignelser i evigheten då de håller de förbund som de har ingått med Gud. President J. Scott Dorius i Perumissionen Lima Väst berättade deras historia. Han sa: Beck och jag var gifta i 25 år utan att kunna få eller adoptera barn. Vi flyttade flera gånger. Att presentera sig på varje ny plats var känsligt och ibland smärtsamt. Medlemmar i församlingen undrade varför vi inte hade barn. De var inte de enda som undrade. När jag kallade som biskop uttryckte medlemmarna i församlingen oro över att jag inte hade någon erfarenhet av barn och tonåringar. Jag tackade dem för deras stödjande röster och bad dem att låta mig öva min förmåga att fostra barn med hjälp av deras barn. De gick kärleksfullt med på det. Vi väntade, uppnådde större perspektiv och lärde oss tålamod. Efter 25 års äktenskap kom en mirakelbaby in i våra liv. Vi adopterade 2 år gamla Nicole och sen nyfödde Nikolaj. Främlingar ger oss nu komplimanger för våra vackra barnbarn. Vi skrattar och säger: de är våra barn. Vi har levt vårt liv baklänges. Bröder och systrar, vi borde inte vara så snara att döma varandra när det gäller detta heliga och personliga ansvar. Citat: sen tog Jesus ett litet barn i sin famn och sa: den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Vilken underbar välsignelse vi har att få ta emot Guds söner och döttrar i vårt hem. Låt oss ödmjukt och i bön försöka förstå och acceptera Guds befallningar och vördnadsfullt lyssna till hans heliga andes röst. Familjerna utgör kärnan i Guds eviga plan. Jag vittnar om vilken stor välsignelse barn är och om den lycka de ger oss i det här livet och evigheten. I Jesu Kristi namn. Amen.
The 8th chapter of Preach My Gospel focuses our attention.
8:e kapitlet av Predika mitt evangelium har sin fokus i att använda vår tid väl. I de första styckena påminner oss Elsie Russell Ballard om att vi måste sätta mål och lära oss hur vi behärskar metoderna för att uppnå dem. I att behärska de metoder som behövs för att nå våra mål ingår att bli herre över tiden. Jag är tacksam för president Monson som förebild. Trots allt han har att göra som Guds profet ser han till, liksom frälsaren, att det fortfarande finns tid att besöka de sjuka, att lyfta de fattiga i anden och vara allas tjänare. Jag är också tacksam för många andras exempel som ger av sin tid i sina medmänniskors tjänst. Jag vittnar om att vi behagar Gud när vi ger av vår tid för att tjäna andra och att det för oss närmare honom. Vår frälsare står vid sitt ord om den som är trofast och vis här i tiden anses värdig att ärva de boningar som är beredda åt honom av min fader. Tid är aldrig till salu. Hur mycket den försöker kan tid inte köpas i någon affär eller till något pris. Men om den används klokt har den ett omätligt värde. Eftersom vi alla varje dag kostnadsfritt tilldelas samma antal minuter och timmar lär vi oss snart, som den välbekanta psalmen lär oss: ta vara på var timma, den snabbt skall hasta bort. Den tid vi har måste vi använda väl. President Brigham Young sa: vi står alla i tacksamhetsskuld till Gud för förmågan att använda tiden väl, och han kommer att avkräva oss en noggrann redogörelse för hur vi använt denna förmåga. Med de krav som ställs på oss måste vi lära oss att prioritera så att våra val stämmer med våra målsättningar, för att inte utsätta oss för uppskjutandets vindar som kastar oss från en tidskrävande aktivitet till en annan. Vi får god undervisning om prioritering av vår läromästare när han i sin bergspredikan förkunnade: sök inte efter det som hör den här världen till, utan sök först efter att bygga upp Guds rike och att upprätta hans rättfärdighet. Alma talade om prioriteringar när han lärde att detta liv blev ett prövotillstånd, en tid att bereda sig för att möta Gud. Hur man bäst använder tidens rika arvedel för att bereda sig att möta Gud kan kräva viss vägledning. Men vi sätter ju Herren och våra familjer överst på listan. President Uchtdorf påminner oss om att i förhållande till familjen stavas kärlek faktiskt egentligen T-I-D. Slutcitat. Jag vittnar om att när vi söker hjälp i bön och uppriktigt låter vår himmelske fader oss få veta vad som förtjänar vår tid mer än något annat. En dålig användning av tiden är nära släkt med lättja. När vi lyder befallningen att upphöra att vara lata måste vi se till att vårt flit också innebär att vi är produktiva. Det är till exempel underbart att vi har medel till omedelbar kommunikation bokstavligen vid fingertopparna, men låt oss inte se till att inte bli tvångsmässiga fingertoppskommunikatörer. Det känns som om en del är fångade i ett nytt tidsödande missbruk, ett som förslavar oss till att ständigt kontrollera, sända sociala budskap och ge det falska intrycket av att vara sysselsatt och produktiv. Det finns mycket gott med att ha lätt tillgång till kommunikation och information. Jag har funnit det vara bra att komma åt forskningsartiklar, konferenstal, släktuppteckningar, att ta emot e-post, Facebook-påminnelser, Twitter och texter. Hur bra detta än är kan vi inte låta dem tränga undan det som betyder mest. Så tråkigt det vore om telefon och dator med all deras förfining kvävde enkelheten i uppriktig bön till en kärleksfull fader i himlen. Låt oss vara lika snabba att knäböja som att smsa. Elektroniska spel och cyberbekanta är ingen varaktig ersättning för verkliga vänner som kan ge en uppmuntrande kram, kan be för oss och som ser till vårt bästa. Jag är så tacksam över kvorum, klass, hjälpföreningsmedlemmar som skyndar till varandras hjälp. Vid sådana tillfällen förstår jag bättre vad aposteln Paulus menade när han sa: ni är inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Jag vet att vi blir lyckligast när vi ställer in oss på Herrens våglängd och det som medför bestående belöningar snarare än att otaliga timmar tanklöst ratta in statusuppdateringar, Farmville på internet, skjuta iväg arga fåglar på fästningar. Jag uppmanar oss alla att bestämma oss för att bli herre över det som berövar oss dyrbar tid istället för att låta dem bli genom sin beroende framkallande natur bli herre över oss. För att få den frid som frälsaren talar om måste vi ägna vår tid åt det som betyder mest. Och det som hör Gud till är det som betyder mest. När vi söker Gud i uppriktig bön, varje dag läser och studerar skrifterna, begrundar vad vi läst och känt och därefter tillämpar och lever efter det vi lärt, så kommer vi närmare honom. Gud lovar att när vi flitigt söker i de bästa böcker ska han ge oss kunskap genom sin heliga ande. Satan frestar oss att slösa bort vår tid genom förklädda distraktioner. Vi utsätts för frestelser, men äldste Quentin Cook har sagt att heliga som följer frälsarens budskap leds inte vilse av distraherande, nedbrytande ambitioner. Hiram Page, ett av de åtta vittnena till Mormons bok, lärde oss något värdefullt om distraktioner. Han hade en viss sten och genom den skrev han ner vad han trodde var uppenbarelser för kyrkan. Sedan han tillrättavisats står det i en redogörelse att stenen maldes ner till stoft så att den aldrig mer skulle utgöra en distraktion. Jag inbjuder oss att identifiera tidsödande distraktioner i vårt liv, de som bildligt talat behöver malas ner till stoft. Vi behöver använda visdom för att se till att vi får tid med Herren, familjen, arbetet och sunda fritidsaktiviteter. Som många redan har upptäckt får vi större lycka i livet när vi använder vår tid till att söka efter det som är dygdigt, älskligt eller hedrande eller berömvärt. Tiden går snabbt framåt till klockans tickande. Idag är en bra dag. Medan jordelivets klocka tickar, att gå igenom vad vi gör för att bereda oss att möta Gud. Jag vittnar om att det finns stora belöningar för dem som tar sig tid under jordelivet till att bereda sig för odödlighet och evigt liv. I Jesu Kristi namn. Amen.
The primary choir and congregation will now join in singing.
Primärkören och församlingen sjunger nu gemensamt Pris åt en man, nummer 16 i psalmboken. Efter sången talar äldsterna Colby Cook och LeGrand R. Curtis Jr. i det 70s kvorum till oss. Efter deras tal får vi höra från äldste D. Todd Christofferson i det 12 apostlarnas kvorum.
This is the 181st semi-annual.
Detta är den 181:a halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
at the end of a particular tiring day toward the end of my
first. Slutet av en särskilt tröttsam dag när min första vecka som generalauktoritet närmar sig sitt slut. Var min portfölj överfylld och jag var helt uppslugad av frågan hur ska jag kunna klara av detta? Jag lämnade de 70s kontor och steg in i hissen i kyrkans administrationsbyggnad. Medan hissen åkte ner hängde jag med huvudet och stirrade tomt ner på golvet. Dörren öppnades och någon steg in, men jag tittade inte upp. När dörren stängdes hörde jag någon fråga: vad är det du tittar på där nere? Jag känner igen den rösten. Det var president Monson. Jag tittade snabbt upp och svarade: ingenting. Jag är säker på att det snabba svaret ingöt förtroende för min förmåga. Men han hade sett min dämpade uppsyn och min tunga portfölj. Han log och föreslog kärleksfullt medan han pekade i riktning mot himlen: det är bättre att blicka uppåt. Medan vi åkte ner en våning till förklarade han glatt att han var på väg till templet. När han tog farväl gav han mig en blick som återigen talade till mitt hjärta: kom nu ihåg att det är bättre att blicka uppåt. När vi skildes åt kommer jag att tänka på orden i ett skriftställe: tro på Gud, tro att han är, tro att han har all visdom och all makt, både i himlen och på jorden. När jag tänkte på vår himmelske faders och Jesu Kristi kraft fann mitt hjärta den tröst som jag förgäves hade sökt på golvet i den där hissen på väg ner. Sedan dess har jag begrundat den upplevelsen och profeternas roll. Jag var nedtyngd och mitt huvud nedböjt. När profeten talade och jag gav akt på honom korrigerade han min fokus så att jag såg upp mot Gud där jag kunde bli helad och stärkt genom Kristi försoning. Det är vad profeterna gör för oss. De leder oss till Gud. Jag vittnar om att president Monson inte endast är en profet, siare och uppenbarare. Han är också ett underbart exempel på att efterleva principen att blicka uppåt. Mer än någon annan skulle han kunna känna sig nedtyngd av sina ansvar. Istället utöver han stor tro och är full av optimism, visdom och kärlek till andra. Hans attityd är: kan göra och ska göra. Han litar på Herren och hämtar kraft hos honom. Och Herren välsignar honom. Erfarenheten har lärt mig att om vi utövar vår tro och riktar blicken mot Gud för att få hjälp blir vi, liksom president Monson, inte överväldigade av livets bördor. Vi känner oss inte oförmögna att göra det vi är kallade att göra eller behöver göra. Vi blir styrkta och våra liv fylls av frid och glädje. Vi inser att det mesta av det som vi oroar oss för inte är av evig betydelse, och om det är det får vi hjälp av Herren. Men vi måste ha tro för att blicka uppåt och modet att följa hans vägledning. Varför är det en utmaning att i vårt liv oupphörligen blicka uppåt? Kanske saknar vi tro på att en sån enkel handling kan lösa våra problem. När till exempel Israels barn blev bitna av giftiga ormar blev Mose befalld att sätta upp en kopparorm på en påle. Kopparormen representerade Kristus. De som fäste blicken på kopparormen så som profeten uppmanat dem blev helade. Men många andra förmådde inte blicka uppåt och de gick under. Alma bekräftade att orsaken till att israeliterna inte fäste blicken på ormen var att de inte trodde att detta skulle hela dem. Almas ord är viktiga för oss idag. O mina bröder, om ni kunde bli helade bara genom att se er omkring för att kunna bli helade, skulle ni då inte vara snara att se, eller skulle ni hellre förhärda era hjärtan i otro och vara försumliga? I så fall ska elände drabba er, men i annat fall, se er omkring och börja tro på Guds son, att han ska komma för att återlösa sitt folk, och att han ska lida och dö för att sona deras synder, och att han ska uppstå från de döda. President Monsons uppmaning att blicka uppåt är en metafor för att komma ihåg Kristus. När vi kommer ihåg honom och förlitar oss på hans styrka får vi kraft genom hans försoning. Det är genom detta som vi kan befrias från vår oro, våra bördor och vårt lidande. Det är så vi kan bli förlåtna och helade från smärtan och våra synder. Det är genom detta vi kan få tro och styrka till att uthärda allting. Syster Cook och jag besökte nyligen en kvinnokonferens i Sydafrika. Efter att ha lyssnat på några inspirerande budskap om att tillämpa försoningen i våra liv bjöd stavens hjälpföreningspresident oss alla att gå ut. Var och en av oss fick en heliumballong. Hon förklarade att vår ballong representerade den börda, prövning eller svårighet som höll oss tillbaka i våra liv. Vi räknade till tre och släppte våra ballonger eller våra bördor. När vi tittade upp och såg våra bördor glida iväg hördes ett ljudligt ah. Den här enkla handlingen, att släppa iväg våra ballonger, gav oss en förunderlig påminnelse om den obeskrivliga glädje som kommer av att blicka uppåt och tänka på Kristus. Till skillnad från att släppa en heliumballong är det inte en engångsföreteelse att andligen blicka uppåt. Vi lär oss av sakramentsbönen att vi alltid ska minnas honom och hålla hans bud så att vi kan ha hans ande hos oss till vägledning varje dag. När Israels barn vandrade i ödemarken vägledde Herren dem varje dag på färden när de vände sig till honom för att få ledning. I andra Moseboken läser vi: Herren gick framför dem om dagen i en molnstod för att visa dem vägen och om natten i en eldstod för att ge dem ljus. Han ledde dem ständigt och jag vittnar ödmjukt för er att Herren kan göra detsamma för oss. Så hur leder han oss idag? Genom profeter, apostlar och prästerdomsledare och genom känslor som kommer till oss efter att vi utgjutit vårt hjärta och vår själ till vår himmelske fader i bön. Han leder oss när vi försakar de världsliga tingen, omvänder oss och förändras. Han leder oss när vi håller hans bud och försöker vara mer lika honom. Och han leder oss genom den heliga anden. För att kunna bli vägledd på livets färd och ständigt ha den heliga andens sällskap måste vi ha ett öra som hör och ett öga som ser, båda riktade uppåt. Vi måste följa den vägledning vi får. Vi måste blicka uppåt och sträva uppåt. Och när vi gör det vet jag att vi känner oss uppåt, för Gud vill att vi ska vara lyckliga. Vi är våra himmelska faders barn. Han vill vara en del av vårt liv, få välsigna oss och hjälpa oss. Han helar våra sår, torkar våra tårar och hjälper oss på vår väg tillbaka till hans närhet. När vi riktar blicken mot honom leder han oss. Min Gud är mitt ljus, vad fruktar jag då? I stormarnas brus, jag trygg är ändå. Han är min fröjd och min sång. Vid dag och vid natt han leder min gång. Jag bär vittnesbörd om att våra synder blir förlåtna och våra bördor lättade när vi riktar blicken mot Kristus. Låt oss då komma ihåg honom och inte hänga med huvudet. För, som president Monson sa, det är bättre att blicka uppåt. Jag vittnar om att Jesus är vår frälsare och återlösare. I Jesu Kristi namn. Amen.
Det finns olika namn som kan användas om Herren Jesus Kristus. Dessa namn ger oss insikt i olika aspekter av Herrens försoningsuppdrag. Ta till exempel titeln frälsare. Vi har alla en känsla av vad det innebär att bli frälst eller räddad, eftersom var och någon gång har blivit räddad från någonting. När min syster och jag var barn lekte vi i en liten båt på en flod men lämnade oförståndigt nog det säkra lekområdet och drev iväg med strömmen mot obekanta faror neråt floden. Pappa hörde våra rop och sprang till vår undsättning och räddade oss från flodens faror. När jag tänker på frälsning, räddning, tänker jag på den upplevelsen. Titeln återlösare ger liknande insikter. Att återlösa är att köpa eller köpa tillbaka. I laga sammanhang återlöses egendom genom att lånen slutbetalas eller att fordringar för pantsatt egendom återbetalas. På gammal testamentet tid föreskrev den mosaiska lagen på olika sätt vilka tjänare och egendom som kunde återlösas genom betalning i pengar. En viktig användning i skriften av ordet återlösare är israeliternas befrielse ur fångenskap i Egypten. Efter det befriats av Mose till dem. Därför att Herren älskade er förde han er ut med stark hand och återlöste er från träldomshuset ur den egyptiska kungens hand, ur faraos hand. Det här temat att Jehova befriar eller återlöser Israels folk i fångenskapen upprepas många gånger i skrifterna. Det görs ofta för att påminna folket om Herrens godhet när han befriade israeliterna från egypterna. Men det görs också för att undervisa dem om det skulle komma en annan viktigare återlösning för Israel. Läsa. Och Messias kommer i tidens fullbordan för att han ska kunna återlösa människobarnen från fallet. Psalmisten skrev: men Gud ska friköpa min själ från dödsrikets våld. Herren förkunnar genom Jesaja: jag har utplånat dina överträdelser som ett moln, dina synder som en sky. Vänd om till mig, ty jag har återlöst dig. Den återlösning, befrielse som avses i dessa tre skriftställen är naturligtvis Jesu Kristi försoning. Det är den fulla lösepenning som vår kärleksfulla Gud ger. Men till skillnad från återlösning i den mosaiska lagen eller i nutida lagliga sammanhang kommer den här återlösningen inte genom förgängliga ting med silver eller guld. I Kristus är vi friköpta genom hans blod och får förlåtelse för våra synder på grund av hans rika nåd. President Taylor sa att på grund av återlösarens offer är skulden betald, återlösningen fullbordad, förbundet uppfyllt, rättvisa skipad. Guds vilja fullgjord och all makt ligger nu i Guds sons händer. Följden av denna återlösning är bland annat att den kroppsliga döden har besegrats för alla Guds barn. Det vill säga, den timliga döden har besegrats och alla ska uppstå. En annan aspekt på Kristi återlösning är segern över den andliga döden. Genom sitt lidande och död betalade Kristus för hela människosläktets synder på villkor av personlig omvändelse. Så om vi omvänder oss kan vi bli förlåtna för våra synder eftersom återlösaren har betalt priset. Det här är goda nyheter för oss, för alla har syndat och saknar härlighet från Gud. Det som har gått långt bort från rättfärdighetens stiga behöver den här återlösningen så förtvivlat väl, och om det omvänder sig helt och hållet så kan de göra anspråk på den. Men också de som har arbetat flitigt på att leva ett dygdigt liv behöver den här återlösningen förtvivlat väl, för utan Kristi hjälp kan ingen komma till Faderns närhet. Så den här för kärleksfulla återlösningen gör det möjligt för rättvisans och barmhärtighetens lagar att uppfyllas för alla de som omvänder sig och följer Kristus. Hur stor, hur härlig, hur fullständig är inte återlösningens storslagna plan där rättvisa, kärlek och nåd förenas i gudomlig endräkt. President Packer har sagt: det finns en återlösare, en medlare som är både villig och har förmåga att tillfredsställa rättvisans krav och utsträcka nåd till dem som är botfärdiga. Skrifterna, litteraturen och livet är fyllda av berättelser om återlösning. Genom Kristus kan människor förändra sig och gör det också och ges återlösning. Jag älskar de här berättelserna om återlösning. Jag har en bekant som inte följde kyrkans lärdom i sin ungdom. När han kom upp i vuxen ålder insåg han att han gått miste om på grund av att han inte levde efter evangeliet. Han omvände sig, förändrade sitt liv och ägnade sig redan att leva rättfärdigt. En dag träffade jag honom i templet, åratal efter vi hade umgått som kamrater i vår ungdom. Evangeliets ljus lyste hans ögon. Han förstod att han var hängiven med kyrkan och försökte leva efter evangeliet. Hans berättelse berättade om återlösning. Jag höll en gång en dopintervju med en kvinna som hade gjort sig skyldig till en svår synd. Under intervjun frågade jag om hon förstod att hon aldrig fick upprepa den synden. Med stark sinnesröst rörelse i ögon och röst sa hon: President Kurt, jag skulle aldrig kunna begå den synden igen. Det är därför jag vill bli döpt, för att bli renad från den här fruktansvärda syndens följder. Hennes berättelse är en berättelse om återlösning. När jag under senare år besökt stavskonferenser och andra möten har jag haft president Månssons uppmaning i åtanke att undsätta de mindre aktiva medlemmarna i kyrkan. Vid en stavskonferens berättade jag om en mindre aktiv medlem som blev helt aktiv sedan hans biskop och andra ledare hade besökt honom i hemmet, talat om för honom att han behövdes och kallat honom att tjäna i församlingen. Han inte bara tackade ja till kallelsen utan förändrade också sitt liv och sina vanor och blev helt aktiv i kyrkan. En vän till mig satt i församlingen när jag berättade den här berättelsen. Hans ansiktsuttryck förändrades märkbart under berättelsens gång. Dagen därpå så skickade han en mail till mig och sa att orsaken att han hade reagerat på berättelsen var att den i mycket liknade berättelsen om hans svärfar som hade återvänt och blivit aktiv i kyrkan. Han talar om för mig att han på liknande besök av biskopen inbjudan att tjäna kyrkan hade han svärfullt omvärderat sitt liv, sitt vittnesbörd, gjort förändringar i livet och tackat ja till cancern. Den här återaktiva man har nu 88 efterkommande som aktiva i kyrkan. Vid ett möte några dagar senare berättade jag båda berättelserna. Dagen därpå fick jag ett annat mejl som började. Det här är också berättelsen om min far. Det här mejlet från en statspresident skildrade hur hans far fick en inbjudan att tjäna i kyrkan trots att han inte hade varit aktiv och hade några vanor som man behövde lägga bort. Han tackade ja till inbjudan, omvände sig och kom så småningom att tjäna som statspresident och sedan som missionspresident och la grunden för efterkommande att bli trofasta medlemmar i kyrkan. Några veckor senare berättade jag alla tre berättelserna på en annan stavskonferens. Efter mötet kom en man till mig och sa att det var inte var berättelsen om hans far. Det var berättelsen om honom. Han skildrade för mig de händelser som hade lett till att han omvände sig och återvände och engagerade sig helt och fullt i kyrkan. Och så fortsatte det. Och när jag kom med uppmaningen att undsätta de mindre aktiva så berättade de om personer som tackade ja och ville förändra sitt liv. Jag fick höra berättelse efter berättelse om återlösning. Även om vi aldrig kan gengälla frälsaren för det han betalt för våra skull så kräver frälsningsplanen att vi gör vårt allra bästa att omvända oss helt och fullt och göra Guds vilja. Aposteln Whitney skrev: O frälsare, du min själs återlösare, vars mäktiga hand har helat mig, vars förundliga makt har uppfyllt mig och fyllt min bittra kraft med sötma. Vilka ord kan jag yttra av tacksamhet, o nådige Israels Gud? Aldrig någonsin kan jag återgälda dig, o Herre, men jag kan älska dig. Ditt rena ord, hur har det inte varit min enda fröjd, min glädje om dagen, min dröm om natten? Må mina läppar därför fortsätta förkunna ditt namn och må mitt liv återspegla din vilja. Jag vittnar om Kristi försoningskraft. När vi omvänder oss och kommer till honom kan vi få det eviga livets alla välsignelser. Att vi må göra det är min bön och vår egen försoning i vårt liv i Jesu Kristi namn. Amen.
The Book of Mormon contains the account of a man named Nehor.
I Mormons bok finns berättelsen om en man som hette Nehor. Det är lätt att förstå varför Mormon, när han förkortade nefiternas tusenåriga upptäckning, ansåg det viktigt att ta med något om den här mannen och det bestående inflytande som hans lära hade. Mormon ville varna oss eftersom han visste att den här filosofin skulle dyka upp igen i vår tid. Nehor trädde fram omkring 90 år före Kristi födelse. Han predikade att hela människosläktet skulle bli frälst på den yttersta dagen, ty Herren hade skapat alla människor och hade även återlöst alla människor, och till sist skulle alla människor få evigt liv. Omkring 15 år senare kom Korihor bland nefiterna och predikade och utvecklade Nehors lärare. Mormons bok säger att han var antikrist, till han började predika för folket mot profetierna om Kristi ankomst. Det Korihor predikade gick ut på att ingen försoning för människornas synder kunde ske, utan att varje människa här i livet skördade följderna av sitt eget handlande. Därför fick varje människa framgång allt efter sin begåvning, och varje människa segrade allt efter sin styrka. Och vad människan än gjorde så var det inte något brott. Det här falska profeten och deras efterföljare trodde inte på att omvända sig från sina synder. Liksom i Nehors och Korihors dagar lever vi i en tid inte långt före Jesu Kristi ankomst. I vårt fall förberedelsetiden för hans andra ankomst. Och på liknande sätt är omvändelsens budskap ofta inte välkommet. Några påstår att om det finns en Gud så ställer han inga verkliga krav på oss. I vår tid hävdar andra att en kärleksfull Gud förlåter all synd efter en enkel bekännelse, eller att om det finns ett straff för synd så kommer Gud att ge oss några rapp och till sist ska vi bli frälsta i Guds rike. Andra förnekar liksom kor och hår att Kristus existerar eller att det finns något sådant som synd. Deras lära är att värderingar, normer och till och med sanning är relativt. Av det följer att vad som än känns rätt för en själv kan inte andra döma och säga att det är orätt eller syndigt. Ytligt sett kan en sådan filosofi tyckas lockande eftersom den tillåter oss att tillfredsställa varje böjelse eller begär utan oro för följderna. Genom att använda Nehors och Korihors lära kan vi bortförklara och rättfärdiga vad som helst. När profeter kommer och ropar omvändelse slår det kallt vatten över partet. Men egentligen borde profeternas rop tas emot med glädje. Utan omvändelse sker inga framsteg eller förbättringar i livet. Att låtsas att det inte finns någon synd lindrar inte dess börda och smärta. Lidande på grund av synd innebär inte i sig att någonting förändras till det bättre. Endast omvändelse leder till ett bättre livs soliga höjder. Endast genom omvändelse får vi tillgång till Jesu Kristi försonande nåd och till frälsning. Omvändelse är en gudomlig gåva och vi borde tala om den med ett leende på läpparna. Ser ni? Jag ler. Den leder mot frihet, självförtroende och frid. Istället för att störa firandet är omvändelsens gåva en anledning till äkta firande. Omvändelse är en valmöjlighet enbart tack vare Jesu Kristi försoning. Det är hans oändliga offer som frambringar medel varigenom det kan ha tro till omvändelse. Omvändelse är det nödvändiga villkoret och Kristi barmhärtighet, kraften, varigenom barmhärtigheten tillfredsställer rättvisans krav. Vårt vittnesbörd är detta. Vi vet att rättfärdiggörelsen, eller förlåtelse för synder, genom vår Herres och Frälsares Jesu Kristi nåd är rättfärdig och sann. Och vi vet även att heliggörelsen eller reningen från syndens följder genom vår Herres och Frälsares Jesu Kristi nåd är rättfärdig och sann för alla dem som älskar och tjänar Gud med all sin förmåga, all sitt förstånd och all sin styrka. Omvändelse är ett omfattande ämne. Men idag vill jag bara nämna fem aspekter av den här grundläggande principen i evangeliet, vilka jag hoppas ska vara till stor hjälp. För det första, inbjudan att omvända sig är ett uttryck för kärlek. När frälsaren började predika och säga, omvänd er, till himmelriket är nära, så var det ett kärlekens budskap som inbjöd alla som ville att göra sig värdiga att förena sig med honom och åtnjuta det eviga livets ord i den här världen och verkligt evigt liv i den kommande världen. Om vi inte inbjuder andra att ändra sig eller om vi inte kräver omvändelse av oss själva, då fullgör vi inte en grundläggande plikt som vi är skyldiga oss själva och andra. En eftergiven förälder, en alltför förstående vän, en räddhågad ledare i kyrkan tänker i själva verket mer på sig själva än på deras välfärd och lycka som det skulle kunna hjälpa. Ja, uppmaningen till omvändelse uppfattas ibland som intolerant eller förlämpande och avvisas. Men när den leds av anden är den i själva verket sann omtanke. För det andra innebär omvändelse en strävan att förändras. Det vore ett hån mot frälsarens lidande i Getsemane och på korset att förvänta sig att han ska förvandla oss till änglalika varelser utan verklig ansträngning från vår sida. Snarare söker vi hans nåd som fullkomnar och lönar vår hängivna strävan. Kanske borde vi, när vi ber om barmhärtighet, också be om tid och möjlighet att verka och sträva och övervinna. Herren ler förvisso mot den som önskar komma värdig till domen, som dag efter dag beslutsamt arbetar på att ersätta svaghet med styrka. Verklig omvändelse och förändring kan kräva upprepade försök, men det finns något ädelt och heligt i sådan strävan. Gudomlig förlåtelse och läkedom strömmar naturligt till en sådan själ. För dygd älskar dygd, ljus håller sig till ljus, barmhärtighet har medlidande med barmhärtighet och gör anspråk på sina egna. Med hjälp av omvändelse kan vi stadigt förbättra vår förmåga att leva efter den celestiala lagen. För vi inser att den som inte kan hålla ett celestialt rikets lag kan inte uthärda en celestial härlighet. För det tredje, omvändelse är inte bara att överge synden, utan också ett beslut att lyda. I Bible Dictionary står: omvändelse innebär att vända sitt hjärta och sin vilja till Gud och att överge synden som vi har en naturlig böjelse för. Ett av flera exempel på den här lärdomen i Mormons bok finner vi i Almas ord till en av sina söner. Därför befaller jag dig, min son, i fruktan för Gud, att du avstår från din ondska, att du vänder dig till Herren av hela din själ, förmåga och styrka. För att omvändelsen ska vara fullständig måste den omfatta inget mindre än ett förbund att lyda honom. Vi kallar det här förbundet dopförbundet, eftersom det sker genom dop i vatten. Frälsarens eget dop, som gav oss det exempel som vi skulle följa, bekräftade hans förbund att lyda fadern. Men trots att han är helig visar han människobarnen att han i köttet ödmjukar sig inför fadern och betygar för fadern att han vill vara honom lydig genom att hålla hans bud. Utan det här förbundet förblir omvändelsen ofullständig och syndernas förlåtelse ouppnådd. Med professor Noel Reynolds minnesvärda ord: valet att omvända sig är ett val att driva broar åt alla håll efter att ha beslutat sig att för alltid bara följa en väg, den väg som leder till evigt liv. För det fjärde, omvändelse kräver att det finns en allvarlig föresats och en vilja att hålla ut, också i smärta. Försök att skapa en lista med bestämda steg i omvändelseprocessen kan vara till hjälp för somliga, men kan också leda till ett mekaniskt avbockande utan verklig känsla eller förändring. Sann omvändelse är inte ytlig. Herren ger oss två övergripande krav. Härigenom kan ni veta: om en människa omvänder sig från sina synder, se, hon bekänner dem och överger dem. Att bekänna och att överge är starka begrepp. Det innebär så mycket mer än ett flyktigt "jag erkänner, förlåt". Det är ett djupt och ibland kvalfullt erkännande av felsteg och synder mot Gud och människa. Sorg och ånger och bittra tårar åtföljer ofta ens bekännelse. I synnerhet om ens handlingar har vållat en annan persons smärta eller, vad värre är, har fört någon annan in i synd. Det är denna djupa vånda när man ser tingen som de verkligen är som får en att likt Alma ropa: o Jesus, du Guds son, förbarma dig över mig som befinner mig i bitterhetens galla och är omsluten av dödens eviga kedjor. Med tron på den barmhärtige återlösaren och hans makt vänds förtvivlan i hopp. Ens hjärta och önskningar förändras och synden som lockar den blir allt mer avskyvärd. En fast föresats att överge synden och att i största möjliga utsträckning gottgöra den skada man vållat växer nu i det nya hjärtat. Den här fasta föresatsen mognar snart till ett förbund att lyda Gud. När det förbundet är på plats, då kommer den heliga anden, den gudomliga nådens budbärare, med lindring och förlåtelse. Man känner sig manad att utropa återigen med Alma: o vilken glädje och vilket förunderligt ljus jag såg. Jag min själ fylldes med glädje, lika stor som min smärta hade varit. Varje smärta i omvändelsen kommer alltid att vara mycket mindre än den smärta som krävs för att tillfredsställa rättvisans krav för olösta överträdelser. Frälsaren sa inte mycket om vad han utstod för att tillfredsställa rättvisans krav och försona för våra synder. Men han uppenbarade detta. Ty se, jag, Gud, har lidit detta för alla. För att de inte ska behöva lida om de omvänder sig. Men om de inte omvänder sig måste de lida liksom jag. Detta lidande fick mig, jag, Gud, den största av alla, att själva av smärta och blöda ur varje por samt lida till både kropp och själ. Och jag önskade att jag inte skulle behöva dricka den bittra kalken. För det femte. Oavsett priset som omvändelsen kräver uppslukas det av förlåtelsens glädje. I ett generalkonferenstal med tiden Förlåtelsens strålande morgon gjorde president Boyd K. Packer den här jämförelsen. I april 1847 ledde Brigham Young det första kompaniet av pionjärer från Winter Quarters. Vid samma tid, 250 mil västerut, kämpade det kvarlevande från Donnersällskapet sig ner för sluttningarna på Sierra Nevada-bergen in i Sacramento-dalen. De hade tillbringat den hårda vintern nedanför toppen där de satt fast i snödrivorna. Att någon överlevde dagar och veckor och månader av svält och obeskrivligt lidande är helt ofattbart. Bland dem fanns den 15-årige John Breen. På kvällen den 24 april kom han till Johnson's Ranch. Många år senare skrev John: det var långt efter skymningen när vi kom till Johnson's Ranch, så första gången jag såg den var tidigt på morgonen. Vädret var vackert, marken var täckt med grönt gräs, fåglarna sjöng högt upp i bergen och resan var över. Jag kunde knappt tro att jag var vid liv. Den bild jag såg den där morgonen tycks ha etsat sig fast i mitt sinne. Det mesta av händelserna har försvunnit ur minnet, men jag kan alltid se lägret nära Johnson's Ranch. Först var jag förbryllad, sa Esther Packer över hans ord. Att det mesta av händelserna har försvunnit ur minnet. Hur kunde långa månader av otroligt lidande och sorg försvinna ur hans minne? Hur kunde den hårda mörka vintern ersättas av en strålande morgon? Vid närmare eftertanke fann jag det inte förbryllande alls. Jag har sett något liknande hända med personer jag känner. Jag har sett personer som tillbringat en lång vinter med skuld och andlig svält komma fram till förlåtelsens morgon. När den morgonen kom hade de lärt sig följande: se, den som har omvänt sig från sina synder, han är förlåten, och jag, Herren, kommer inte längre ihåg dem. Med tacksamhet vittnar jag om att Herrens död och uppståndelse åstadkommer omvändelsens villkor. Omvändelsens gudomliga gåva är nyckeln till lycka här och i livet efter detta. Med frälsarens ord och i ödmjukhet och kärlek inbjuder jag alla att omvända sig till himmelriket till nära. Jag vet att om ni tackar ja till denna inbjudan så ska ni finna glädje både nu och för evigt. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, brethren.
Tack, bröder. Vi påminner bröderna om det allmänna prästerumsmötet som börjar i konferenscentret ikväll klockan 18. Tabernakelkörens utsändning imorgon bitti blir mellan 9.30 och 10. Söndagsmorgonens session följer direkt efter utsändningen. Vi tackar primärbarnen så mycket för den vackra musik de gett oss den här eftermiddagen. Och tackar de som talar till oss under den här sessionen av konferensen. Äldste Elton Perry i de 12 apostlarnas kvorum blir sessionens sista talare. Efter hans tal sjunger primärbarnens kör Min himmelske fader älskar mig och Han lever, fader vår. Efter sången uppsänds avslutningsbönen av äldste Bradley D. Foster i det 70s kvorum.
President Monson, we were all thrilled with the exciting news of some new temples.
President Monson, vi alla
mycket spända över dessa härliga nyheter med de nya templerna, speciellt i staten Wyoming. När ett nytt tempel har byggts i världen gör kyrkan något som är en vanlig tradition i USA och Kanada. Vi håller ett öppet hus. Under veckorna innan invigningen av det nya templet öppnar vi dörrarna på vid gavel och inbjuder lokala politiker och religiösa ledare, kyrkans lokala medlemmar och människor av annan tro till en rundtur i det nybyggda templet. Det är underbara tillställningar som hjälper människor att lära sig lite mer om vår kyrka. Nästan alla som besöker ett nytt tempel förundras av dess skönhet, både på utsidan och insidan. De blir imponerade av hantverket och av hur noggrant varje detalj i templet har utförts. Dessutom känner många av våra besökare någonting unikt och speciellt när de blir ledda genom det oinvigda templet. De här reaktionerna är alla vanliga bland besökarna av våra öppna hus, men ingen av dem är den som är vanligast. Det som gör allra störst intryck på besökarna är medlemmarna i kyrkan som de möter på våra öppna hus. De åker därifrån med ett evigt minne av sina värdar, de sista dagars heliga. Kyrkan får nu mer uppmärksamhet världen över än den någonsin fått tidigare. Nyhetsreportrar skriver eller talar om kyrkan varje dag och rapporterar om dess många aktiviteter. Många av de främsta nyhetskällorna i USA diskuterar regelbundet kyrkan eller dess medlemmar. Den här diskussionen utvidgas över hela världen. Kyrkan drar också till sig uppmärksamhet på internet, som ju på ett dramatiskt sätt har förändrat hur människor delar information. Dygnet runt över hela världen diskuteras kyrkan och dess läror på internet, på bloggar och sociala nätverk av människor som aldrig har skrivit för dagstidningar eller tidskrifter. De gör videofilmer och delar med sig av dem på nätet. Det här är vanliga människor, medlemmar i kyrkan och i andra trosamfund, som talar om Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Förändringar i vårt sätt att kommunicera kan delvis förklara varför vi mormoner är mer synliga än någonsin. Men kyrkan växer också och går framåt. Fler människor har grannar och vänner som är medlemmar i kyrkan. Och det finns framstående medlemmar i kyrkan, i regeringar, i företag, i underhållningsbranschen, i skolor och överallt annars, verkar det som. Till och med de som inte är medlemmar i kyrkan har märkt det här. Och de undrar vad det är som händer. Det är underbart att så många nu känner till Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Men även om kyrkan blir allt mer synlig finns det fortfarande många som inte förstår sig på den. Somliga har fått lära sig att vara misstänksamma mot kyrkan och tro på negativa stereotyper om kyrkan utan att ifrågasätta dess källor eller korrekthet. Det finns också en hel del felaktig information och förvirring om kyrkan och vad den står för. Det har varit så ända sedan profeten Joseph Smiths tid. Joseph Smith skrev sin historia delvis för att ta allmänheten ur villfarelserna och ge alla sanningssökare kunskap om de verkliga händelserna. Det är sant att det alltid kommer att finnas de som förvränger sanningen och avsiktligt feltolkar kyrkans läror. Men majoriteten av de som har frågor om kyrkan vill bara försöka att förstå. Dessa rättänkande människor är genuint intresserade av oss. Kyrkans växande synlighet och rykte ger oss medlemmar oerhörda möjligheter. Vi kan hjälpa till att ta allmänheten ur villfarelserna och rätta till felunderrättelserna när vi påstås vara någonting som vi inte är. Men viktigast av allt, vi kan visa vilka vi är. Det finns många saker som vi, ni och jag, kan göra för att sprida kunskap om kyrkan. Om vi gör det i samma anda och uppträder på samma sätt som vi gör när vi är värdar för templets öppna hus, kommer våra vänner och grannar att börja förstå oss bättre. Deras misstänksamhet upphör, negativa stereotyper försvinner och de börjar se kyrkan som den verkligen är. Låt mig ge några förslag på vad var och en av oss kan göra. För det första, vi måste vara djärva när vi pratar om Jesus Kristus. Vi vill att andra ska veta att vi tror att han är den centrala personen i hela den mänskliga historien. Hans liv och lärdomar ligger till grund för Bibeln och de andra böcker som vi betraktar som helig skrift. Gamla testamentet förbereder vägen för Kristi jordiska verksamhet. Nya testamentet beskriver hans jordiska verksamhet. Mormons bok ger oss ett andra vittne om hans jordiska verksamhet. Han kom till jorden för att förkunna sitt evangelium som en grundval för hela mänskligheten så att alla Guds barn skulle kunna lära sig och följa hans lärdomar. Sen gav han sitt liv för att bli vår frälsare och återlösare. Endast genom Jesus Kristus är frälsningen möjlig. Därför tror vi att han är den centrala personen i hela den mänskliga historien. Vår eviga bestämmelse har alltid legat i hans händer. Det är underbart att tro på honom och erkänna honom som vår frälsare, vår herre och vår mästare. Vi tror också att det endast är genom Kristus som vi kan finna sann tillfredsställelse, hopp och glädje både i det här livet och evigheten. Vår lära, som den undervisas i Mormons bok, lyder: därför måste ni sträva framåt med ståndaktighet till Kristus, med fullkomligt klart hopp och kärlek till Gud och till alla människor. Om ni alltså strävar framåt, mättar er med Kristi ord och håller ut in till änden, se, så säger Fadern, ni skall få evigt liv. Vi förkunnar vår tro på Jesus Kristus och erkänner honom som vår frälsare. Han välsignar och vägleder oss i våra ansträngningar. Medan vi tjänar under jordelivet kommer han att styrka oss och ge oss frid i prövningens stunder. Medlemmarna i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga lever i tro på honom vars kyrka det är. För andra, var ett rättfärdigt föredöme för andra. När vi har förkunnat vår tro måste vi följa det råd som ges till oss i första Timoteusbrevet, 4:e kapitlet. Var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Frälsaren undervisade om hur viktigt det är att vara ett föredöme för vår tro när han sa: låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Våra liv ska vara exempel på godhet och dygd då vi försöker att efterlikna hans föredöme inför världen. De goda gärningar som vi gör kan hedra både frälsaren och hans kyrka. När ni är sysselsatta med att göra gott och vara hedervärda och rättrådiga män och kvinnor återspeglar ni Kristi ljus. För det tredje, berätta frimodigt om kyrkan i våra dagliga liv. Då blir vi välsignade med många tillfällen att berätta om vår tro för andra. När våra vänner och arbetskamrater frågar om vår religiösa tro inbjuder de oss att dela med oss av vilka vi är och vad vi tror på. Det är inte säkert att de är intresserade av kyrkan, men de är intresserade av att lära känna oss på ett djupare plan. Min rekommendation till er är att ni tar emot deras inbjudan. Era vänner inbjuder inte att undervisa, predika, förklara eller förmana. För en dialog med dem. Berätta om någonting er tro, men fråga även dem om deras tro. Bedöm graden av deras intresse genom de frågor de ställer. Om de ställer många frågor, fokusera då samtalet kring att svara på deras frågor. Kom alltid ihåg att det är bättre för dem att fråga än för er att berätta. Vissa medlemmar tycks vilja hålla sitt medlemskap i kyrkan hemligt. De har sina skäl. De kanske till exempel anser att det inte är lämpligt för dem att berätta om sin tro. De kanske är rädda för att göra ett misstag eller för att få en fråga som de inte kan svara på. Om ni någonsin tänker sådana tankar har jag ett råd till er. Tänk helt enkelt på Johannes ord. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Om vi helt enkelt älskar Gud och vår nästa, är vi lovade att vi kommer att övervinna våra rädslor. Om ni på sistone har besökt www.mormon.org, kyrkans webbsida för dem som är intresserade av att lära sig mer om kyrkan, har ni sett medlemmar som har lagt ut information om sig själva. De har skapat personbeskrivningar som förklarar vilka de är och varför deras kristna tro är viktig för dem. De berättar frimodigt om sin tro. Hur vi pratar om kyrkan är precis lika viktigt som vad vi säger. Vi bör närma oss sådana samtal med kristuslik kärlek. Vårt tonfall, vare sig vi talar eller skriver, bör vara respektfullt och artigt, oavsett vilka svar vi får från andra. Vi bör vara ärliga och öppna och försöka uttrycka oss på ett tydligt sätt, och vi bör undvika att gå i försvar eller argumentera på något sätt. Aposteln Petrus skrev: lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. Dagens sätt att kommunicera tycks kretsa allt mer kring internet. Vi uppmuntrar alla, unga och gamla, att använda internet och sociala medier för att nå ut till andra och sprida sin tro. När ni använder internet kanske ni träffar på pågående konversationer om kyrkan. När anden manar er till det ska ni inte vara rädda för att göra er röst hörd i dessa samtal. Budskapet i Jesu Kristi evangelium är inte likt någonting annat ni berättar om för andra. I informationsåldern är det den mest värdefulla informationen i världen. Det finns ingen tvekan om den saken. Det är en dyrbar pärla. När vi talar om kyrkan försöker vi inte att få den att låta bättre än den är. Vi behöver inte göra tillägg till budskapet. Vi behöver återge budskapet på ett ärligt och rakt sätt. Om vi öppnar kommunikationskanalerna bevisar budskapet Jesu Kristus återupprättar evangelium sig självt för dem som är redo att ta emot det. Ibland finns det en stor skillnad, ett gap i uppfattningen mellan hur vi upplever kyrkan från insidan och hur andra ser på den från utsidan. Detta är det främsta skälet till att vi håller ett öppet hus innan varje nytt tempel invigs. De medlemmar som ställer upp som volontärer vid de öppna husen försöker bara hjälpa andra att se på kyrkan som de ser den från insidan. De vet att kyrkan är ett underbart och förunderligt verk, och de vill att andra också ska få veta det. Jag ber var och en av er att göra detsamma. Jag lovar er att om ni vill ta emot min inbjudan att berätta om er tro på och era känslor för Jesu Kristi återupprättade evangelium, kommer en kärlekens och modets anda att vara era ständiga följeslagare. För den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Detta är en tid då vi får allt större möjligheter att sprida Jesu Kristi evangelium till andra. Må vi förbereda oss för att ta tillvara möjligheterna som ges till var och en av oss att berätta om vår tro, är min ödmjuka bön i Jesu Kristi namn. Amen.
our Father in heaven.
Vår Fader i himlen, vi böjer våra huvuden i tacksamhet och tackar för förmånen idag att få stödja en levande profet, första presidentskapet, apostlarna och andra ledare i kyrkan. Vi är tacksamma för deras inspirerande budskap. Hjälp oss att inte bara höra utan också förstå att denna undervisning välsignar vårt liv och våra familjer. Vi ber om säkerhet för missionärerna, de som lider och för barnen. Vi är tacksamma för återställelsens sanningar. Fader, må vi dela denna kunskap med världens familjer. Må din ande alltid vara med oss och vaka över oss, ber vi i din sons Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 181st semi-annual.
Detta var en utsändning av den 181:a årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka, sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod en primärkör med barn från Pleasant View och North Ogden, Utah.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville.
En utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.